Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. yahoofinance.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Hej Amanda, hur mår du?
Jo, jag är lite sjuk, men annars är det bra.
Tråkigt att höra.
det är man ju på den här tiden, vid den här tiden på året.
Du är väldigt trendkänslig.
Jag vet.
Det har du alltid varit.
Ja.
Du, jag har ju jagat dig lite kring det här, för att jag har ju en god nyhet till dig.
Ja, vad kan det vara?
Nej, men först kan vi bara konstatera att vilken otrolig resa det har varit, både för er antar jag och för mig. Alltså, ja. De här, vad är det, 12 år sedan vi drog igång?
Ja, men verkligen, i en helt ny bransch.
Ja, och ni har ju också byggt branschen. Fan, grattis till guldörat och det. Det var väl long overdue, eller det var ni verkligen värda?
Ja, tack. Mm. Tack.
Du, jag ska cut to the chase eftersom du är sjuk.
Mm.
Värvet fyller 600 den här veckan.
Mm, grattis.
Tack så hemskt mycket. Känns stort och overkligt. Och då ska vi repressera det mest avlyssnade värvet i världshistorien.
Jaha.
Så att jag undrar ifall du har numret till kungen.
Nej.
Nej, ja, det är ju ditt avsnitt som är det mest lyssnade.
Nej, men nu skämtar du.
Nej, det gör jag inte.
Nej, men det är inte klokt.
Det är faktiskt helt otroligt. Men du har ju en fantastisk publik uppenbarligen.
Jo, men jag tycker det är så konstigt. För att, hur många år sedan var det här?
Ja, men är det 10? Det kanske är lite doping också på grund av det. För att det har legat så länge, men ändå.
Jo, det är sant. Men jag bara tänker att jag skulle inte ens våga lyssna på det själv. För jag tänker att man har liksom, det är så daterat eftersom man har kanske blivit vuxen efter det. Förstår du vad jag menar lite?
Ja.
Men gud vad kul. För du sa det redan någon gång, alltså kanske efter första året. Mm. Och då brukade jag skryta med det. Men för kompisar och sånt där. men sen så kände jag bara så här, det måste få ett slut. För att nu är det ju inte så längre. Efter kanske ett år till. Men det här kunde jag aldrig ana.
Nej, men nu kan du fortsätta skryta med det. Jag borde ju ha förberett ett diplom eller någonting sånt. Men nu får du det i audiell form helt enkelt.
Ja, men det är där vi jobbar, Kristoffer.
Eller hur? Så stort tack, fanfarer och så vidare.
Jag blir jätterörd och glad. Jag vet inte ens hur jag ska förhålla mig till det här. Förutom att det är otroligt att folk har lyssnat. Så mycket. Gud vad kul.
Amanda, du ställde ju in för ungefär 2 år sedan när jag stod här med kaffebryggan redo och alla frågor.
Var jag sjuk då också?
Du var sjuk då också, eller om du var sjukt barn eller någonting sånt där. Men du kanske skulle kunna tänka dig att komma tillbaka någon gång?
Absolut. För vet du vad? Det vore ju ändå otroligt att ligga både på första och andra plats.
Eller hur? Ja.
Det är ett nytt mål för mig.
Det vore fantastiskt. Jag ser fram emot det.
Tack. Gud vad härligt. Och grattis till dina 600 avsnitt. Och jag kan inte, jag kan ju bara gissa hur många, miljoner människor som har lyssnat på dina intervjuer.
Ja, inte lika många som har lyssnat på dina avsnitt. Men jag jobbar på det också. Jag ska ha kapp och om.
Det var ju före oss också.
Ja, nej, ni var 2 veckor före mig. Men däremot så var vi båda före Alex och Sigge.
Ja, och det är det som räknas.
Det är det som räknas. Du, kram på dig.
Kram, tack snälla, ha en fin dag.
Detsamma.
Tack för det här diplomet.
Hej.
Hej.
Alltså det är ju lite grann som att ni är ett medieimperium, hela er familj. Eller att ni har en lång tradition av det i alla fall.
Ja.
Din farmor har vunnit Stora journalistpriset därför att det var hon som gjorde Veckorevyn till det
till det är idag.
Ja, eller och det var kanske.
Det det var, verkligen. Det var ju, hade mycket större betydelse, eller den tiden hade mycket större betydelse för kvinnor än vad det har idag.
Var kom hon ifrån liksom? Alltså hur kom det sig?
Nej, men hon gjorde ju en otrolig klassresa. Men hon började ju jobba för Bonniers någon gång i tiden. Och gjorde väl sen alla deras tidningar i 35 år eller någonting. Och var ju en sån som dels uppfann hon tidningar. Och dels så gick en tidning dåligt, så tog man in henne. Efter 3 månader så var den 3 gånger så stor. Liksom. Förstår du? Hon var the magic man. Hon var liksom, hon var ett marknadsföringsproffs också. Hon kom liksom på att man skulle ta till någonting. Alltså kanske det där med att ge en present, eller läppstift i tidningar, eller hon var liksom Nej, men hon har myntat, det är liksom typ hon som har hittat på det här med G-punkten.
Aha,
nästan okay. Inte så. Men du förstår vad jag menar. Alltså, allt det där som hon, som vi idag lever med, så är det mycket hon som har liksom tagit upp och gjort till någonting intressant för kvinnan.
Men du vet att de häromdagen konstaterade
att det inte finns?
Ja.
Jag vet. Men ja, hon myntade ju någonting som jag alltid försökte lära oss, som jag fortfarande tänker på. Att man ska, i alla fall när man gör tidningar, men jag tycker när man gör massa saker, att man ska göra något för hjärtat, hjärnan och ljumsken. Man kan alltid få in det.
Vadå, att det ska pirra lite eller?
Ja.
Bra.
Det vill man väl, att det ska pirra lite hit och dit.
Jag tänker på hur ofta jag får det att pirra för någon som liksom upphovsman till en podcast.
Men herregud vad du får folk att det pirrar. Jag tycker det är otroligt sexigt att höra röster i en podcast.
Mm-hmm. Okej, okay. Ja, bra.
Tycker inte du det?
Nej, det tycker jag inte.
Jo, jag tycker det är jättesexigt.
Okay. Men inte, alltså, det är inte så att du ligger och lyssnar på gamla fredagspodden och tar på dig själv?
Nej, men jag tycker inte att min egna röst är så sexig.
Nej, okej.
Okay. Det hade ju varit något otroligt härligt om det var så. Men jag tycker andra människor blir sexiga i när man bara hör deras röst.
Okej, okay, ja. Mm. Så det var ett motto som hon hade?
Mm, precis. Nej, hon var fantastiskt duktig.
Och hon gick bort i våras?
Hon gick bort i våras. Och stor sorg.
Men hon var gammal?
Ja, hon var 85. Men hon var ju högst levande tills hon dog. Ja, och sen så har vi då min mamma som är tv-producent som har liksom varit med sen, jag vet inte när, liksom producerat 2500 program av Jeopardy. Vem vill bli miljonär? Och äntligen hemma, liksom, fortfarande exekutiv producent i, ja, du vet, alla dessa år. Och alltså alla olika tänkbara program.
Vad heter hon?
Stina Stjernberg. Och jag var fortfarande som exekutiv producent på Meter. Men har varit med länge. Och så pappa som är filmfotograf. Men gjorde också mycket reklam och rockvideos när jag var liten.
Jag trodde att han var stillbildsplåtis också, men nej.
Nej, han var det tror jag när jag var väldigt liten. Eller kanske bara, kanske till och med innan jag föddes. Han kan ju det också. Men han var ju filmfotograf när jag var, ja, väldigt, alltså det är det jag uppväxt med så att säga.
Alltså långfilm?
Långfilm.
Vad filmade han för filmer?
Den som han filmade mycket med som var som slags mentor till honom var ju Sven Nykvist. Så han var till exempel regiassistent till honom på Oxen. Och, kommer du ihåg den filmen?
Nej.
Nej.
Men det är en bra film va?
Han var Oscars nominerad tror jag. Om jag inte är helt fel. Jag kommer ihåg att jag var med där på inspelningen. Men han har gjort massor. Och sen så började han sen göra väldigt mycket reklam. Och gjorde typ alla rockvideos som fanns på hela 90-talet. Kommer du ihåg när det gjordes så mycket rockvideos?
Ja. Absolut.
Det var liksom hans grej.
Var han före Jonas Åkerlund?
Jag vet inte när Jonas Åkerlund började. Och jag tror att Jonas Åkerlunds karriär tog ju snurr sen. När liksom de svenska kanske inte ens hade råd i rockvideos längre. Men, så det vet jag inte. Men han var liksom, ja, men han var bra på det.
Du är uppvuxen på Söder?
Mm.
Var på Söder?
Vid Södra station.
Och din storasyrra Hanna är 5 år äldre än du?
Ja.
Och din lillasyrra Amelia är 5 år yngre än du?
Ja.
Och du är född 1980?
Mm.
Hur var det att växa upp vid Södra station 1980? Det minns du inte så mycket av antar jag, men
nej.
På 80-talet då?
Det var väldigt, verkligen högt och lågt. Eller man ska säga, inte högt och lågt utan kanske mer hit och dit, tror jag. Alltså det var ju väldigt, jag vet inte vad det är så längre någonstans som det var där då. Att det var liksom verkligen blandning av nästan fattigdom och liksom missbruk och ganska mycket tråkiga saker. Men sen så otroligt konstnärliga och kreativa människor som kanske inte var så framgångsrika då men som blev det sen. Och speciellt barnen till dem som man växte upp. Alltså föräldrarna kanske inte var, men det är många därifrån som det har gått väldigt bra för.
Så som?
Nej, men jag gick i samma skola som Robin. Vi sjöng samma kör.
Mm-hmm.
Jag var nästan lika bra som hon, du förstår. Nej, men jag och Mattias Varela, vi var ju de två stökigaste i klassen.
Ah,
som okay. Bara fick gå i olika sådana OPS-klass. Eller du kommer ihåg alla de här allmän matte och alla de där. Ja, Gustav Skarsgård gick också där. Parallellklass. Och, nej, men listan är lång. Och det känns som att Det var också många av dem som jag vet sitter in idag i, inte av dem då, men som gick i ens klass, som sitter faktiskt i fängelse idag liksom. Några som inte ens lever eller så. Så det är en väldig blandning av människor. Men där bodde vi i alla fall. Där bodde jag hela min uppväxt. Tills jag var 16 år. Då skilde sig mamma och pappa. Och då flyttade jag ihop med en kille. Ganska ung var jag då.
Det får man säga.
Ja, men det var det allra bästa för mig då, om man säger så. Tror jag. Även om jag nu kan känna ibland att det var inte alls så bra. Och han bodde på Djurgården. Som du och jag pratade om innan.
Mm. Ja, det gjorde vi. Mm. Vi har kommit på var för sig att man kanske ändå skulle vilja bo där.
Ja, att det är drömmarnas dröm lite grann. Mm. Och då började jag Östra Real också. Och mamma flyttade också till Östermalm sen.
Vem var i skolan?
Jag var dålig i skolan. Skolan var liksom bara som ett mörkt, svart hål för mig när jag tänkte tillbaka. Jag var aldrig där faktiskt.
Aha.
Mer så.
När började det?
Alltså när... Sjuan. Nej, men till skolan var inte alls. Det var jättejobbigt. Jag hade också ett helt liv utanför skolan. Vilket inte är så bra. Jag var inte en av dem. Jag var något annat.
Du hade ett helt liv utanför plugget. Ja. Redan i sjuan. Varför det? Eller på vilket sätt?
Det var så konstigt. Men jag tror... Alltså, min stora syster Hanna var ju 5 år äldre än vad jag var. Och hon var min stora idol hela min barndom. Jag ville bara vara som henne. Och hon i sin tur... Liksom levde som att hon var äldre än vad hon var. Vilket gjorde att jag gjorde ett jättehopp, förstår du? Så att vid 13 års ålder så var jag liksom på Gino varje helg. Kommer du ihåg?
Mm. Alltså jag känner till det.
Ja, men det var så här stans tuffast nattklubb. Och jag satt så här typ i gubbars knä och drack champagne. Det ska man inte göra när man är 13 år.
Nej.
Det gjorde jag. Så jag liksom, jag var ute mycket. Jag vill bara vara äldre. Jag tyckte inte om att vara... Alltså det blev en krock när jag kom tillbaka till skolan och skulle på måndagen skulle berätta vad jag hade gjort i helgen, vad de hade gjort. Och
de hade varit på ridläger typ?
Ja, jag kände mig utanför. Och de tyckte nog att jag var helt, helt knasig.
För då har inte ni suttit i en gubbes knä och druckit champagne på Gino?
Exakt. Är det så fel för er?
Ja.
Ja. Det var en jävla konstig tid alltså. Men det var ju också så att man tänker att det var tur att ingenting värre hände alla de här åren. Så. Och sen så flyttade jag hemifrån med den här killen då när jag var 16. Och då var det också så att vi levde liksom som ett gift par. Alltså väldigt så här mycket äldre liv. Och skaffade landställe. Och var, alltså, jag missade några år.
Hur var det hemma då?
Alltså nu när jag tänker tillbaka så vet jag att jag var inte världens gladaste barn. Det är sorgligt i sig att känna så. De bra stunderna var väldigt bra och det finns väldigt mycket saker från min familj som jag tycker om och som jag liksom verkligen känner är något helt otroligt som inte andra hade. Och det var ju väldigt så här kreativt och jag fick väldigt bra värderingar liksom hemifrån. Födde en hippiefamilj såklart. Mamma var då innan hon blev jobbade med tv var hon svensk lärare för invandrare. Så att hon var liksom, det var mycket sånt hemma hos oss. Så här chilenare som stod och lagade gryta och så hade liksom temakväll och sådär. Nej men det var verkligen allt möjligt och vi demonstrerade och vi gjorde allt sånt.
Vad demonstrerade ni för? Eller mot?
Nej, det var ju kärnkraft. Det var liksom... Alltså, ja, Hanna var nog med. Ja, det är väldigt lustigt med mig och Hanna. För Hanna är verkligen uppväxt... Hon är uppväxt liksom mer på 70-talet och verkligen hippofamilj. Jag är ändå uppväxt på 80-talet. Och då förändrades vår familj ganska mycket. Liksom, pappa började tjäna pengar och gjorde reklamfilmer. Och, ja, men vi hade liksom mycket mer av allting. Och det andra kanske försvann lite. Jag tror man kan se det på oss också, att vi är ganska olika. Alltså materiellt är vi olika. Vi är liksom fortfarande kvar där på något sätt.
Hur menar du? Att du är lyxigare än Hanna?
Ja. Ja. Jag tycker om det mer än vad hon gör.
Ja.
Så. Fast du... Inte att jag är lyxigare kanske, men...
Det känns ju helt naturligt, för liksom, om man ska säga... Schablonbilden av 70-talet är ju velour och liksom, tillsammans Sverige, så att säga. Mm. Och schablonbilden av 80-talet är ju uppe i eran på något sätt.
Mm.
Det känns väl helt rimligt.
Ja, men det är så. Det är lust att tänka så. Att det ändå fortfarande finns kvar oss på något vis.
Och inte att förglömma, ni uttalar också till exempel champagne. Ja. Olika.
Exakt.
Där du säger champagne och Anna säger som jag, champagne. Ja.
Precis. Mm. Men så det var väl så. Och pappa var liksom, han var borta väldigt, väldigt mycket.
Hade han dåligt samvete för det, tror du?
Eller, jag vet inte. Jag tror inte att min pappa är en familjeman från början. Han tycker om barn, han tycker om liksom säkert tanken av familjen, men jag tror inte riktigt att han klarar av att leva i en familj. Och det gjorde han väl inte då riktigt heller, eftersom han var borta väldigt mycket. Så att när han kom hem då, du vet, i film, långfilm, alltså det är månader borta och sen kom hem, då tror jag också att han skulle ta tag i saker och uppfostra oss och sådär, under två dagar.
Ja, just det, okej.
Det gick inte alls så bra, om man säger så. Man kan säga så här att min mamma och pappa var väldigt olika, levde väldigt olika med oss. Och det är mycket som jag har varit arg på sedan den tiden. Men det är det som är det otroliga med att faktiskt gå terapi och lära sig saker om sig själv och andra människor. Ja, men jag tycker det är så viktigt. Alltså, när jag började min terapi så tänkte jag så här, den är dum och den är snäll, i princip.
Mm.
Och sen så förändras ju det där när man börjar förstå att ja, vad som är vad och att ingenting är ont eller gott eller ingenting är... Det är liksom, det finns mycket mer än så. Så att idag är jag på något sätt på kanske lite andra sidan. Jag har inte så mycket ilska kvar eller sådär. Men det var viktigt för mig att göra upp med min barndom.
Men har du fått skälla på dem?
Ja, jag har gjort upp med dem.
Hur gick det till då? Alltså...
Ja, men i olika liksom, i olika... Verkligen på olika sätt och olika, så här, olika steg. Men jag har gjort det. Och jag har på något sätt... Alltså jag tänker så här, mina barn kommer också sätta sig i terapisoffan och ska göra upp med mig. Det är, alltså och jag ska försöka välkomna det. Verkligen. Det kommer ju bli... Jag ska verkligen försöka att stå där med öppna armar och bara ta emot.
Men vad tror du att de kommer ha att klaga på då?
Men jag hoppas ju att det inte är så mycket. Men någonting kommer det ju vara. Det kommer ju vara massor. Alltså både jag och Alex, som är pappa till barnen, är ju liksom känsliga människor på massa olika sätt. Så det är liksom, ja, det är ju de också såklart. De känner ju av saker då också. Så att de kommer ju definitivt att få leva med en massa känslor hemma. Så får man bara hoppas att det inte blir jobbigt på något vis.
Gick du inte på gymnasiet?
Jo, jag gick ju där, men jag hade ju koncentrationssvårigheter också på något vänster. Det är helt säker på att jag hade. För jag kan fortfarande inte sätta mig och läsa in någonting liksom. Så att det kopplat till att jag mådde inte så bra liksom heller då och då, gjorde att jag inte gick till skolan. Och när man inte går till skolan och missar, så är det ännu värre att gå dit nästa dag. Så att jag kan fortfarande så här, idag 34 års ålder, alltså jag säger en gång i veckan mardrömmar om att det är klassrum och jag kommer för sent och jag har inte gjort läxan och jag vet inte vad de ska prata om, hur ska jag ta mig ur, alltså det finns i mig, det är liksom trauma som fortfarande finns i mig. Så att skolan var ju inte något för mig. Sen kunde jag liksom, jag var så pass bra att, eller jag hade något så här, jag kunde plugga till prov dagen innan och bara så memorera alltihopa. För att sen sätta mig och skriva, få helt okej och sen glömma bort det. Så jag har inte lärt mig så mycket.
Har du en massa kunskapsluckor nu då, i vuxen ålder?
Ja, och jag slutade jag i skolan ett halvår innan också, studenten. Det var ju bra. Så att jag är heller inga, sen kom några år där jag hade verkligen någon komplex för att jag inte hade gått skolan. Nu har jag kommit över det, men jag hade det. Jag är väldigt tycker inte kul med krig och årtal och historia och sådär. Så det behöver vi inte prata om så mycket.
Men vet du när första
världskriget började? Nej. Det här är min stora skräck. Alltså jag kan liksom säga så mycket fel nu så att jag kan aldrig vara med på spåret.
Har du fått frågan?
På spåret? Mm. Nej.
Nej,
det har jag verkligen inte. Men nu vet de.
Att de inte ska ringa?
Nej.
Hör det, Christian? Okej.
Men jag kan andra saker.
Du sa att du hade koncentrationssvårigheter, eller du har det.
Mm.
Men du är inte diagnostiserad.
Nej,
något.
Det är jag inte.
Har du testat dig för
Nej.
Något? Nej.
Men jag har ju gått i terapi i 5 år och jag har gått till psykiatriker parallellt och gjort massor av olika utredningar för andra saker. Så att jag är inte... Jag tror att de hade liksom hajat till om jag hade haft det. Det var andra... Jag behövde tänka på andra saker, tror jag.
Mm. Var det stökigt hemma med skilsmässor? Och...
Inte skilsmässor, var inte så stök i sig. Eller, den var så pass stökig så att mamma tyckte att det var bättre att jag då bodde hos min kille. Annars hade jag nog inte fått flytta när jag var så ung.
Har du tänkt att du ska fixa till det för dina barn?
Men gud, ja, verkligen. Nej. Alltså, nu har jag gått 5 år i terapi. Och så avslutade den faktiskt för bara några veckor sedan. Men när jag fick mitt första barn, det var ju då jag började gå i terapi. Och en av dem... Alltså då var det var ju något helt annat. Det var ju, alltså, jag hade ju levt på så länge med mina störningar och tyckt att det var helt okej. Och varit den här personen som säger så här, men jag är inte arg på någon för att jag är så glad för det jag fick. Och varför gå och vara arg för något som redan har hänt och sådana där sägningar. Och jag hör väldigt ofta vad folk säger. Och då tänker jag alltid att, åh herregud, du borde gå och sätta och prata med någon. Men sen när jag fick barn så kände jag liksom att det var väl helt okej vad som jag var då. Men jag kanske inte ville vara så som mamma till min dotter. Att hon skulle ha en sån mamma som bara accepterade att hon var på det där viset.
Förlåt, på vilket sätt då?
Nej, men jag har levt med mycket ångest och jag har haft liksom min hypokondri och sånt där tagit, kunnat ta överhand och liksom, alltså jag hade inte makten själv, om man säger så. Och det slog ut i full blom när jag blev mamma. Så det kan ju verkligen bli något i hästväg. Så jag var ju tvungen att ta tag i det. Så att, som svar på din fråga, så är det en av anledningarna till att jag har gått i terapi. För att man måste bryta mönster och lära sig på nytt. Hur var det och varför? Och det finns ingenting som är gott och ont och svart eller vitt. Eller. Det måste man ju förstå på riktigt. För att kunna sen berätta för sina barn och ta det vidare. Och försöka vara en bra förälder.
Alltså, man tänker hur mycket pengar som din man har tjänat på sin terapi.
Mm.
Du ligger i läder. När ska du börja liksom tjäna pengar på att du har varit trasig? Eller det kanske du gör.
Ja, men det tycker jag att jag gör med Fredagspodden och så vidare. Ja, men jag tror faktiskt att de som tycker om mig för att jag kan dela med mig.
Men du, jag tänker också att ni... För ni är 3 syskon.
Mm.
Hanna, du och Amelia.
Mm. Det kom faktiskt en flicka till mellan mig och Hanna som hette Jenny. Hon föddes vecka 28, så hon levde bara 2 dagar.
Oj, okej.
Okay. Mm.
Shit, vad tufft.
Ja, inte för mig då, men för mamma och pappa.
Är det därför du heter Amanda?
Hur tänker du?
För att du är värd att älskas.
Ja, precis. Nej, men, och sen har vi 2 småsyskon till, eller pappa har ju 2 till. Havanna och Alice.
Okej, okay. De är små?
De eller? Är nu 11 och 7.
Okej, okay. Men de har inte riktigt till den där klicken, förtruppen?
Nej, det är svårt. Det är med 2 olika mammor. Han är inte tillsammans med någon av dem. Alltså, så att det, liksom, det blir en jäkla... Ja, du förstår. Men vi ses då, absolut.
Mm. Ni 3 då, liksom helsyskonen.
Mm.
Ni känns ju så här, alltså utåt sett i alla fall, otroligt liksom framgångsrika i era respektive gebit. Och liksom så här, det känns som att ni alltid haft lätt för att ta för er och sådana där grejer.
Mm.
Men nu säger du lite grann att det känns som att du hade... Du var liksom inte supersäker som i din uppväxt så där. Hur finns det, alltså, hur får man ihop
Nej.
Det här?
Nej, men verkligen inte. Och mina kompisar idag, de kan ju vara så här, alltså, det är helt otroligt att du gör, vad hände? Du som inte ens vågade liksom hålla ett tal på en fest eller så. Så jag har nog förändrat mig väldigt mycket genom åren. Men nej, men vi kommer ju från, alltså, våra föräldrar och farmor och alla är superduktiga och framgångsrika. Och inte på, liksom, de har inte studerat sig till det utan bara tagit sig fram. Så att det har vi haft med oss. Och jättehöga krav från alla dem. Så att det har nog liksom inte funnits någon... Alltså man ska bara vara jäkligt duktig. Och göra sitt allra bästa. Så det har jag nog haft med mig. Men sen så var jag nog alldeles för osäker för att så här, blomma ut. Jag var mera sån som var duktig andre man liksom. Alltså jag ville plisa någon annan innan i mitt yrkesliv.
Mm.
Tills jag började jobba med mig själv. Eller liksom med Hanna och vårt egna bolag. Men innan kunde jag vara så här, alltså jag var bästa anställda för en chef att ha som högre hand liksom. För då slapp jag så här. För jag trodde inte tillräckligt på mig själv att ta fulla ansvaret. Men jag kunde ändå göra nästan det.
Vad var det som fick dig att våga ta det steget då? För det var ju en stor grej, förstår jag. Alltså du var ju, både du och Hanna var väl liksom superframgångsrika tv-producenter?
Absolut. Mm. Jag tror väldigt mycket Alex som gjorde det.
Mm.
När jag träffade honom så, nej men han var ju så knasig med allt han höll på med. Det var så långt ifrån det jag, alltså jag var en av dem som var rädd för Facebook. Jag liksom ville inte skriva en egen statusuppdatering för liksom, jag visste inte om jag kunde stå för den.
Mm.
Alltså jag var verkligen alltså osäker på allt det där och ville liksom inte synas eller höras på det sättet. Och han såg mig på ett helt nytt sätt än någon annan hade sett mig. Han tyckte liksom om min hjärna. Han tyckte om, alltså han lockade fram massa saker och fick mig att våga. Han är väldigt modig själv. Nej, men jag tycker mycket att det var han som inspirerade mig. Så det var väl därför det blev så tydligt då, liksom, att jag var ofta den så här, du vet, den där tjejen som är lite vild den där kvällen när man träffas. För att, inte vild, men att jag var så här glad och blommade ut. Och så blev personen kär i mig i det där. Och det var ju så kul. Och sen så liksom för att dag två så här, ja men så där ska det väl inte vara. Nu måste du liksom ordna till det lite grann.
Mm-hmm.
Förstår du?
Jag tror det.
Att de inte ville ha det där sen. Det de kanske blev kära i heller. Så det blev så här, det blev väldigt svårt för mig att förstå. Och sen så träffade jag Alex som var så här, han tyckte jag var så bra liksom, rakt igenom. Och bara istället uppmuntrade alla de där sidorna.
Bra.
Mm.
Så då startade du bolag?
Nej, men då började jag liksom så här, ja men det var krönikor och till slut började jag blogga och alltså det var så här otänkbart för mig. Så att jag liksom, jag provade mina vingar lite grann, kan man säga.
Men du kommer från en familj där många hade gjort det liksom. Din pappa var eller är plåtis och så. Varför hade inte du något sånt uttryck då? Varför ville du inte, alltså...
Är det kreativa yrket, menar du?
Mm.
Ja, men först var det någon så här liten... Alltså jag ville så här, jag ska inte göra som dem. Orka jobba i media. Mm. Typ den grejen. Så jag startade ett café när jag var 18.
Var låg det?
På Östermalmstorg. Smillas. Väldigt fint café. Och där, som jag och min bästa kompis hade... Och då blev jag väldigt intresserad av mat. Skulle liksom, ja men du vet, jag skulle göra mat. Jag skulle, alltså jag var så här matskribent i Cosmopolitan varje månad. Jag tyckte det var jättekul och vi skulle göra kokböcker, vi skulle göra hit och dit. Sen så tröttnade man ju på det där. Och då så frågade Hanna mig så här, men ska du inte komma och vara researcher typ min show som hon hade. Och då tänkte jag att ja, men det kanske jag ska prova ett tag. Vad kul att få en riktig lön och så. Och så gjorde jag det och så bara kände, gud vad jag kan det här. För jag har ju hört det från liksom vid frukostbordet när jag föddes i princip. Så det var väldigt familjärt. Familjär miljö för mig att vara i. Och då började jag jobba med tv. Och eftersom min mamma också är tv-producent så blev det liksom, det bara gick rakt in där. Det var så lätt på något sätt. Alltså inte på grund av henne, alltså kontakter och så, utan mer för att jag kunde det. Utan att kunna det. Nej, men så då hamnade jag där. Det var väldigt kul. Och det passar ju också en rast. Jag är ganska rastlös. Så jag vill att det ska hända nya grejer. Det gör det ju i den här branschen.
Hela tiden. Vad är du mest stolt över att du gjorde när du var liksom som mest i tv-branschen? Eller, det är du ju fortfarande som anställd då.
Som anställd. Nej, men jag började ju min resa. Det jag gjorde mest av allt från början var att jag gjorde casting. Vilket jag älskade. Det tyckte jag var så kul. Och liksom det, på något sätt är jag stolt över det. För att jag har, alltså jag har med mig sånt otroligt kunnande från den tiden. Alltså jag gjorde så här. Alltså i 2 år reste jag bara runt och gjorde par på provcastingar. Som var så här, wife swap, vet du rätt formatet. Det gjordes ju i Sverige i några år. Och jag gjorde allt det. Så jag har suttit i varenda skinnsoffa i hela Sverige. Liksom. Jag har träffat alla. Alltså jag har varit där hemma. Jag förstår alla typer av människor. Jag gjorde Big Brother-castingar. Och där träffar man så mycket människor.
Säg en Big Brother-deltagare som du. Big Brother Larsa, är han din skapelse?
Nej, Men däremot det där gänget Olivier de Paris och
Ginny,
precis den säsongen var ju väldigt bra. Ja, men så att det var väldigt kul att göra dem. Ja, men jag gjorde så här extreme home makeover som aldrig blev av för sig. Men då var så här, ja, men nu ska du hitta de 8 fattigaste familjerna i Sverige.
Vem var Tai?
Ja, precis. Svenska. Det var ett helt gäng i den svenska versionen. Men du förstår vad man får vara med om. Det finns många människor som finns kvar i mitt hjärta.
Jag kan tänka så här, när jag ser en ungdom på stan.
Mm.
Så kan jag tänka, den där tjejen, oftast, eller killen, skulle kunna bli fotomodell.
Mm.
Och så tänker jag att, tänk om man jobbade med att hitta det. Mm. Då skulle jag kanske kunna tjäna en liten slant på den här ungdomen. Mm. Jag misstänker att jag är helt värdelös på det. Hur ser man på en person att den kommer vara bra i tv?
Det är stor skillnad till vad man kastar till. Men liksom, om man pratar om Big Brother så ska den ju, måste den ju liksom ha, måste ju se att den kommer utvecklas. Alltså du måste ju orka titta på den här personen i 3 månader varje dag. Liksom. Så att den kan inte stanna någonstans. Och då måste man se en resa hos personen som skulle kunna bli av. Eller det var alltid det jag letar efter.
Hur hittar man det?
Man ser ju, när man träffar folk så tycker jag att man ser vad, alltså om folk är på väg någonstans eller om folk är liksom, har mycket kvar att upptäcka med sig själva till exempel. Det händer ju jättemycket saker om man stänger in sig ett hus med. Den resan, ja, men det vet du ju själv när du träffar dem. Man känner, här kommer hända grejer. Men sen så är det ju så att sen så är det ju liksom, finns det massa människor som är roliga på något vis eller knasiga eller så.
Hade jag passat i Big Brother?
Ja, men du hade ju nog varit en bra person i en grupp. För du hade ju liksom, alltså du hade ju hållit på att sammanfatta allting hela tiden. Alla personer och, alltså du hade ju, förstår du, hade liksom varit väldigt bra för produktionen, tror jag.
Alltså lite jag, som tuppen i Robin Hood. Som en slags bard.
Någon, men precis. Som, ja. Jag tror liksom inte att du hade gjort din resa där inne. Den hade du väntat med efteråt.
Mm. Okay.
Mm. Du hade tagit med allting du har sett och hört där inne och sen har du gjort någonting med det. Men jag tror att du hade varit bra som en person i gruppen. Ja, men det, ja, men precis. Det var ju det jag började med. Men sen så, det annars det jag är mest stolt över också är att jag jobbade sen länge på ett produktionsbolag som heter Friday. Eller med inget produktionsbolag, utan ett idébolag. Med de duktigaste personerna.
Jock
och Mattias, precis.
Mm.
Som utvecklar och hittar på tv-format, helt enkelt. Och det jag gjorde var att jag åkte och sålde dem utomlands. Och de var ju så här, de kanske var de första som var med och hjälpte till och skapade någon form av självförtroende hos mig. För att de trodde på mig på något vis. Och var så här, men det här kan du ju göra. Men liksom, dag 2 så var det så här, men det här står här och pitchar inför liksom, de bästa i tv-branschen. I Europa eller liksom. Jag bara, men jag, det här kan ju inte jag. Jo, det kan du visst, sa de bara.
Och så kunde
så
du det.
Jag låtsades tills jag kunde.
Det är ett bra trick.
Det är ett bra trick. Så det gjorde jag väldigt länge. Och jag växte, alltså. Jag växte så mycket under den tiden som person. Och liksom, jag trodde helt plötsligt att jag var någon. Det var härligt.
Varför hade du inget självförtroende när du växte upp? Kände du dig inte älskad? Är det det som var problemet?
Jag tror så här att jag kände mig kanske älskad, men jag ville nog ha min pappas kärlek mer än vad jag fick. Och jag var väldigt, väldigt ängslig och rädd och så. Men det har varit jämnt, faktiskt. Jag var inte en stark person.
Var du snygg redan som ung? För du ser ju väldigt bra ut. Det vet ju alla, så att säga.
Du är snäll.
Men det är en vedertagen sanning.
Ja, men jag var ju så här, skulle bli fotomodell, tyckte alla hit och dit. Och min familj och så här. Och det var i den branschen.
Hur gick det med den karriären?
Ja, men det var ju helt vidrigt för mig som inte hade något självförtroende.
Men du hade en portfolio och så?
Det gör jag. Jag var på castings och så där. Men jag var ju för tjock. Jag hade ju alldeles för stor rumpa. Och jag var ju så här, alldeles för nej, men liksom, jag fick ju aldrig de där jobben. Jag blev bara, vet, man skulle gå in och snurra inför några personer som satt, från tuffa personer från reklambyrå, från liksom kunden och så där. Och jag fick ju alla de där. Och så var det så här, men det passar inte riktigt som fotomän. Du kan vara med här i People-katalogen. Alltså de som är lite fulare. Men ändå har någon slags uttryck i ansiktet.
Var hamnar man då? Då hamnar man typ i så här Ellos kataloger så.
Nej, de är supersnygga. De, är, de ser ju så här helt perfekta ut. Mm. Utan det är mer kanske så här någon...
Buttricks-katalog.
Precis. Nej, men mer så här reklam för... Inte som har någonting med mode att göra, utan kanske något annat.
Telefonist?
Ja, säkert. Ja. Och jag blev kanske lite indelad då också i familjen som att jag var den snygga. Men jag kunde inte riktigt leva upp till det. För jag var inte så... Jag var inte tillräckligt snygg. Förstår du? Jag var bara... Ja, men jag var snygg, men jag var inte den där absolut snyggaste. Och jag tyckte framförallt inte det själv. Så att det där har alltid hängt med mig, att jag vill vara väldigt snygg. För att det är så här, det sitter i min roll på något sätt. Men jag tycker inte att jag är det. Och jag får alltid så här prestationsångest om någon säger att jag är det. För att tänka att när ska jag upptäcka att jag är ful. Så, tycker det är knasigt nu.
Nej.
Det är så hemskt ju att känna att man ska vara snygg jämt.
Jag har också tänkt lite grann på, jag kommer inte ihåg vad det var, men jag såg någonting väldigt nyligen så här, där det var en människa som var väldigt, väldigt vacker, som hade ett helt vanligt jobb. Återigen tror jag att det var en, jag menar, att det var en tjej som jobbade som spärrvakt som var otroligt vacker. Och så tänkte jag så här, var bortkastat. Det var så vidrig tanke hos mig själv på något sätt. För att varför, alltså varför ska man behöva jobba? Alltså varför ska,
varför ska man behöva använda sitt utseende?
Exakt, precis.
Ja, jag förstår vad du menar.
På ett sätt så kan jag också tänka mig att det är ett gissel att vara lite snygg. Jag har ju alltid varit väldigt medelmåttig. Det har ju funkat ganska bra.
Ja, men jag tycker så här, jag är så rädd för att alla ska upptäcka att jag är ful. Alltså det är så jag tänker. Och då,
men det gör man ju inte. Det händer ju väldigt, väldigt sällan. Aha, är den personen ful? Här har jag. Jag trodde Emma Sjöberg såg jättebra ut. Men hon är ju ful. Ja.
Du, vänta bara. Slut några intervjun. Då kommer vi få se.
Ja, du tänker att skönhet kommer inifrån det? Typ.
Ja.
Ja, fast du verkar ju... Du verkar vara en god människa tycker jag också. Eller?
Ja, tack. Ja.
Lite trasig kanske?
Ja, lite trasig. Men alltså jag tycker, herregud vad jag blir bättre alltså.
Vad skönt.
Mm.
Och du är företagsledare, du verkar ju gå fantastiskt.
Mm, det går jättebra. Eller det är ju väldigt kul att man kan syssla med saker som man tycker om. Det vet ju du också. Att det är ju en jäkla grej alltså. Få gå till jobbet och tänka att man har det kul på jobbet. Och också göra det själv och ha byggt upp det själv. Det bygger ju, det om något bygger ett självförtroende.
Någon dag så bestämde ni er, du och Hanna. Och från början då, vilken var idén?
Jo, men det var karaktärsdrivet innehåll för alla plattformar. Det var det som var vår mening. Liksom. Vi hade jobbat med det så länge och väldigt framgångsrik i tv-branschen. Att liksom, skapa någonting utifrån en personlig avsändare.
Vilka hade ni jobbat med då? Som ni tyckte så här, men det här?
Nej, men på ett år så liksom, sålde vi in väldigt många produktioner. Där vi bara kände att vi hade hittat nyckeln. Och en av dem var ju Så mycket bättre till exempel. Kungen av Tylsand, kommer du ihåg? Superprogram. Pluras kök. Mauro Plura. Pondakuten på SVT. Jättemysigt program. Okay.
Och det här menar du är karaktärsdrivet?
Ja, det är liksom inte ett format som du säger så här. Men så här ska man, som Jeppel till exempel. Som är verkligen ett format. Som man bara stoppar in människor i. Vi hittade människorna och så gjorde vi ett format av det. Till exempel, Mauro Plura kan laga mat. Vad ska vi göra med det? Men sen så var vi trötta på att ha 4 kunder som man har med tv-kanalerna. Och vi var trötta på att så här sälja in en tv-produktion för 15-20 miljoner och fira med ett äpple i köket. Och sen gå hem och gå till jobbet igen. Så att vi tänkte så här, men det här måste vi göra själva.
För att kunna fira med något större än ett äpple i köket? Eller?
Ja, precis.
Alltså för att få en större del av kakan?
Nej, men vet du vad? Inte kanske just större del av alltså, pengar är alltid helt underbart att få, såklart. Men mer att det kändes inte längre. Alltså det var mer så att man liksom... Alltså tänk vad gott det där äpplet hade smakat. Om man hade liksom inte gjort det bara för ett stort företag och ingen vem tackade i längden liksom. Och det var ju så. Alltså gud, när vi liksom startade och var så här... fick in något litet. Alltså, du vet, det var ju helt otrolig känsla. Vi kände några tusenlappar här. Det var ju jättekul.
Mm. Vad var det första då? Var det ert matlagningsprogram?
Ja, men det var precis för Aftonbladet.
Rätt mysigt.
Det var rätt mysigt.
Ja. Ni fick några skop där också ju.
Ja, just det.
Mm. Något återfall?
Christer Sandelin. Han tog ett ordentligt återfall. Var det en vecka, tror jag.
Sen i efterhand så hävdade han väl att det inte var något återfall.
Gjorde han det?
Jag vet inte.
Han kom i alla fall dit nykter och sa att han inte skulle dricka. Och mitt i middagen så tänkte han, nej, nu kör jag. Skitsamma. Men, nej men precis, vi hittade ett hål i Aftonbladets... Alltså vi såg inte var den moderna kvinnan fanns någonstans. Och ett glapp mellan Sofies mode och härligt hemma. Så vi presenterade en idé, men då tyckte faktiskt Jan Helin att det skulle vara Johanna. Tänkte vi, kul, det gör vi.
Ja, för ni hade tänkt någon annan programledare.
Ja, men vi kom bara på idén och tänkte, det här kan vara två kvinnor liksom. Men de skulle helst vara som oss. Mm. Alltså det blev ju snabbt. Och plötsligt fanns vi på alla plattformar. Så det var kul att få prova på då när vi skulle börja med andra plattformar än just tv. Och så började vi med den här podden, Fredagspodden. Och sen så vi bloggade och det var webb-tv och kokböcker och ja, allt vad det var. Och nu så gör vi det fast med en massa andra personer. Och inte kvar på Aftonbladet.
Hur många personer har ni?
I vårt stall?
Mm.
Typ 15.
Som ni gör samma sak för? Alltså...
Nej, inte alltid. Vi gör inte allt med alla. Vi gör olika saker med varje person. Men vi känner att vi har kunskapen att göra allt på alla plattformar.
Är det ni som är framtiden?
Gud ja. Mm.
TV och sådär, det känns ju skakigt.
Det är ju det. Det är ju det folk har sagt väldigt länge. Och nu är vi ju där. Det är kul att det äntligen hände. Ett tag kändes det som så här, det här kan vi hålla på och prata om hur länge som helst. Det kommer aldrig hända. Men nu är vi faktiskt där.
Samtidigt 2,2 miljoner.
Så mycket bättre.
Ja, i lördags.
Jo, och det är jättekul. Och det tror jag kommer fortsätta att vara så med vissa program. Men däremot, det, liksom, average liksom, tv-tittandet är svårt att få ihop. Sådana här superstora, dyra produktioner som bara ska gå hela tiden. Och sen så tror jag mycket i, liksom, i att vi vill ha ett annat innehåll. Och vill liksom ha personliga avsändare som sållar ut åt oss. Vi orkar inte med all jävla reklam. Så vi vill liksom hitta våra personer. Så följer vi dem istället. Och det är de tycker om, eller gör, eller lyssnar på. Eller vad det nu är.
Jag blir ju anklagad ibland för att vara liksom sell-outig och sådär. Mm. Men har ni stora problem med det? Därför att ni är ju mycket mer kommersiella än jag är.
Men jag tror att du är så mycket mer kreddig än vad vi är. Så därför är det svårare för dig. Så fort jag så här börjar tänka på vad vissa personer skulle tycka om att jag gjorde vissa saker, då vill jag ju bara lägga av. Då vågar jag inte göra någonting. För det är liksom väldigt hårt i sådana kretsarna, eller hur?
Vad tänker du på? Alltså, vad så här, vet, Andres Locko skulle tycka
ja,
om?
Ja, men precis.
Ja.
Det är liksom många personer där som tycker mycket som man... Om man skulle lyssna på dem så skulle man ju ha svårt att göra massor av saker. Men så fort jag inte tänker på det, jag bara säger...
Får jag bara fråga, vem är din Andres Locko? För Andres Locko var ju kräden personifierad för mig tiden.
Ja, nej men jag tror att det mer finns ett så här, lite coolare gäng, finns det inte det? Lite så här tjejgäng-aktigt, alltså sån här nöjesguiden-profiler liksom.
Jag vill ha namn.
Ja, jag ska komma på någon som skulle tycka att vi är... Töntiga.
Paris Amiri.
Ja, nu är hon en gullig tjej. Men jag tror att hon tycker säkert att vi gör jättemycket töntiga saker.
Margareta Atladotter.
Ja, gud. Det tror jag verkligen. Ja, men det är det jag menar. När jag börjar tänka på vad sådana tjejer tycker om mig, då blir jag jätteosäker. Då blir jag så här, gud, ja, men det här kan man inte göra. Eller så här, eller liksom. För jag kan lätt hamna så här i... Ja, sen tänker jag bara på Oprah, då blir jag glad igen.
Är det din medicin?
Ja, men jag tänker så här, gud vad hon har verkligen lyckats med att göra allt det där som jag är intresserad av. Alltså så här, livsöden till, även också bara ge bort en bil till alla i publiken. Eller, och så blir de jätteglada, eller prova läppstift. Alltså hon får liksom med allt. Och hon har gjort det jättebra och gjort jättemånga människor glada. Och liksom underhållit massor av år. Och det tycker jag är det finaste.
Och Andres Locko och Paris Amiri tycker inte hon är cool heller.
Nej, det tror jag inte.
Det är så jag tänker.
Eller hon är väl coolast av dem alla i för sig. Men du förstår vad jag menar.
Mm.
Det är liksom svårt att plisa alla. Och så kan man börja tänka att man ska göra det, då går det inte. Men däremot så tror jag att vi är ju kommersiella till tusen. Liksom. Men jag tror också att våra tjejer som lyssnar på oss är faktiskt mest tjejer. Därför säger jag det. De hejar ju på ett annat sätt. De ger oss klapp i ryggen och säger, det här var kul liksom. Och ert vin och det är underbart. Och, alltså, vi lever en mycket snällare, eller vi har mycket snällare fans och lyssnare.
Ja, och det där undrar jag liksom lite grann över. Därför att om vi jämför oss så känns det som att jag tror till exempel inte att jag skulle kunna ha ett vin. Av, i och för sig av flera skäl eftersom jag är nykterist och sådär också. Men, men jag tror att mina lyssnare...
Mm.
Ja, det är klart. Det är, jag har ju gäster, det är därför folk lyssnar på mig. Jag skulle säga att era lyssnare är mer engagerade i er. Alltså jag är ju bara här för att få dig att prata.
Ja.
Så det är en stor skillnad. Men sen tror jag också att, kanske framförallt du, men ni har ju en ganska lyxig liksom, framtoning.
Ja, tycker du det?
Ja, verkligen. Du postar bilder från er fantastiska våning som liksom ser ut som tagen ur... Mm. Något jättedyrt gloss i magasin och du kör en dyr bil och ni har kontor på Stureplan. Och...
Ja.
Där undrar jag ifall det kan finnas så, för Isabella hittade ju på personen blondin som gick på liksom massa lyxiga fester och hade päls och sådär, vilket hon inte alls hade i verkligheten. Och det var det som gjorde henne populär, att det var någonting som man vill sträva efter. Och jag tror också att många strävar efter ditt liv. Nästan ingen strävar efter mitt.
Inte.
Nej, men det kanske...
Nej, jag förstår vad du menar.
Och det är kanske därför man unnar er att ha ett eget vin.
Ja.
Så att ni kan...
Men vi är ju så öppna med det. Vi kan ju säga så här, snälla ni, gå och köp vårt vin. Så det kan bli så här miljonregn över oss. Vi kan liksom köpa fina grejer. Och de bara, ja, vi gör det tillsammans. Alltså vi liksom... Alltså vi är inte svåra typer. Det är vi inte. Alltså vi säger som det är och vi hymlar inte liksom med att vi vill ha fina hem och vi drömmer om... Alltså vi kan sitta och dagdrömma i podden om vårt hus i Hamptons i liksom en kvart. Och de tycker det är jättehärt att lyssna på, för det gör väl de också. Men så att vi är väl både och. Dels så lever vi ett liv som de kanske absolut tycker är inspirerande, hoppas jag. Eftersom att jag, gud vad jag kämpar hårt med att det ska se ut som ett sånt här fint magasin hemma hos mig. Det är liksom ingenting som bara händer. Det är verkligen någonting som är ett stort intresse för mig.
Tar du hjälp?
Nej, jag gör faktiskt inte.
Inte ens att se
det. Nej, och du vet, det där är så roligt för att jag kan känna att jag känner så väl hur jag mår under en månad. Alltså, liksom, när jag åker ner i liksom, lite mörka hål då blir jag också jätteosäker i inredningen. Då kan jag sen gråta över kuddarna i soffan. Tycker jag så här, det här är inget liksom, nej jag måste ha hjälp och det här är inte fint och så här. Du förstår att det är sjukmärsa som pratar nu. Du förstår ingenting. Och så här, liksom någon annan dag kan jag känna att gud, det här är snyggt alltså. Det är fint. Jo, men sen så är de också med oss på resan och kampen för pengarna. Nej, jag skojar. Nej, men alltså att de tycker liksom att vi, de känner igenkänning med det som vi går och drömmer om, som alla går och drömmer om.
Nu har du flera gånger hintat om att du har liksom jobbat med ångest och depression.
Mm.
Jag menar, du erfar ångest fortfarande emellanåt.
Mm.
Hur tänker du med barnen där, ångesten? Alltså, märker de den?
Jag vet inte, de är så unga, men man gör allt man kan för att de inte ska göra det. Det är ju så med barn att man ska faktiskt berätta saker för dem. Det värsta är ju när barn går... Och ska behöva tänka själva på hur det är och var det kommer från. Så här. Då blir det ofta deras fel. Så jag tänker liksom att man ska försöka tidigt säga till dem att men nu är mamma så här igen. Och, du vet, när mamma blir så där, då är det så. Och så där. För jag tror liksom att jag vill att mina barn ska leva i en värld där allting får plats. Alltså allting, man behöver inte vara på ett visst sätt för att man ska vara bra. Men man måste ju också... De måste också vara trygga med att de vet vad det är för någonting. Och hur man reagerar. Alltså det ska inte komma några överraskningar för dem. Det är lite så här som när man... Ibland händer ju faktiskt att man bråkar föräldrarna. Då har jag fått lära mig att man måste säga så att... Nu är mamma och pappa arga på varandra. Och sen ska man säga, nu är vi inte arga längre. Nu är vi glada igen. Och visa det också. Mm. Så de slipper sitta och undra över någonting. Men det är klart, de ska veta att man kan vara osams. Det blir en jättekonstig... värld de växer upp i annars. Mm. Om de inte hade koll på det.
En väldigt fin grej som ni gör ofta i er familj, det är att ni använder förnamnet när ni pratar med varandra.
Nej.
Vet du, Hanna, jag tänkte på, alltså sådär, säger
Jaha.
du. Ja, och det har Alex också börjat med, antar jag. Eller om, det är, eller om det är han som har gett det till er. Mm-hmm. Jag bara undrar ifall du vet var det kommer ifrån. Vem det är som har börjat med det.
Jag vet inte, jag har aldrig tänkt på det. Gud vad kul. Men är det en bra grej eller?
Jag tycker det är jättefint.
Det är fint. Mm.
Man kan höra det i Alex och Sigges podcast, men även i Fredagspodden.
Ja. Mm. Men är det inte lite amerikanskt?
Kanske det.
Att du får en andra människa att känna sig speciell. Liksom, så är det någon som har kommit på det, någon så här duktig. Alltså, jag tror inte att det är därför vi har börjat använda det. Nej. Men man kan känna, kanske känna igen det från något annat om man bara tänker. Ja, jag vet inte.
Okej. Okay. Nu pratade vi lite om ångest.
Mm.
Har du liksom alltid haft det?
Jag tror det.
Hur ser den ut för dig? Vad är ångest för dig?
Det är en obehaglig känsla som kommer att ta över. Eller inte, den behöver inte ta över nu för tiden. Det kan bara finnas där och lura lite också.
Jag kände det så sent som i förmiddags. Och då tänkte jag på en sak som du sa en gång till mig. Att du försöker härleda din ångest numera.
Mm.
Och jag försökte härleda min ångest.
Mm.
Men jag kunde inte. Det enda jag kunde komma på var att jag inte hade någon som behövde mig då.
Mm. Det var väl verkligen en bra... Det kom du ju på det.
Men det känns också som att det skulle kunna vara någonting som jag bara hittar på. För att då hade jag ju precis lämnat min son i skolan till exempel.
Nej, men du vet vad det nog var då. Det var kanske inte att du behövde någon. Att det inte fanns någon som behövde det. Men jag tror att det var känsligare för dig med separationen.
Mm, det kanske var.
Mm. Det var nog den som var kvar.
Det kan det ha varit. När du härleder din ångest, känner du ibland att du får skarva lite? Ja, men det måste ju vara att jag glömde betala på ICA.
Ja, men faktum är att man måste träna på det där. Man blir bättre och bättre, så att säga. Man lägger ju ett pussel. Alltså man blir det är som att lägga pussel. Man blir bättre och bättre på det också. Om man gör mycket. Så jag har säkert fel, men... Alltså nu blir det mycket att jag pratar om när jag gick i terapi hela tiden. Men som att jag är så här... Att jag återgår till min religion hela tiden. Men det är ju det man lär sig när man går vecka efter vecka. Att man kommer dit och så säger man så här... Men så här har jag mått och så här. Och sen så börjar hon så här... Men vad var det som hände den här veckan då? Så måste man tänka ut själv ju. Vad som hände. Och vad det kan ha varit. Och vad, men vadå? Det satte igång tisdagsmorgon. Och vad hände måndagskväll? Och så börjar man nysta det där. Så det är ju någonting man måste lära sig. Det kanske är en naturbegåvning. Vad vet jag?
Nej, det tror jag inte. För liksom, jag kan inte känna att jag någonsin har förstått min ångest.
Nej.
Inte när jag är i den. Sen jag
Nej, men fast då är man ju inte intelligent. Alltså, det, ångest tar ju bort intelligens väldigt mycket. För mig i alla fall.
Ja, så är det kanske.
Kanske inte. Man kan ju bli kreativ och sådär. Men det blir inte jag. Men jag bara tänkte på saker också som har hänt, som jag har förstått liksom, på senare tid. Som är så otroligt sorgligt. Det är att ibland när jag känner ångest... Och då försöker lokalisera vad det kan vara för någonting. Så upptäcker jag att det liksom inte ens var någonting som gav riktig ångest. För att jag är så känslig typ. Så vi säger så här att du har skickat ett sms med. Amanda, vi ska ses idag, men jag sover inte natt. Så jag kommer vara en kvart sen och jag har inte ens med mig någon lunch. Så jag sa att jag skulle ta med mig lunch, men jag har inte det. Det är ju ingenting som stör mig egentligen, förstår du? Men det var ett negativt besked. Det var någonting som var tråkigt med det här smset. Liksom. Men sen så lite sen så kan jag komma på att jag har riktig ångest. Alltså, jag vet inte vad det är. Men att jag tror att det är massa saker som kan trigga igång utan att det ens var nödvändigt att känna ångest för saker.
Mm-hmm.
Förstår du vad jag försöker komma nu?
Så mitt sms, det kan trigga igång din riktiga ångest?
Det jag upptäckte nu i senare tid att jag tror att jag går med en massa onödig ångest som inte ens har med någonting som är på riktigt att göra. Det är bara det att liksom, kroppen och alla, eller hjärnan framförallt, den är så duktig på att memorisera saker och att liksom, det börjar med något som slutar med något annat, förstår du? Alltså man går in på restaurang, där har hänt något tråkigt och så har man konstig känsla. Så, alltså, ja, fast det är inte tråkigt den här gången man ska gå på restaurangen.
Mm.
Du förstår.
Mm.
Sånt där är ju hjärnan expert på.
Vissa människor som man möter verkar ju genuint sorglösa.
Mm.
Jesper Röndahl till exempel, stod på komikern, radiopratare, verkar genuint sorglös.
Jag är väldigt svårt för att möta sådana människor.
Ja, blir du provocerad?
Vi når inte varandra. Alltså jag vet inte hur jag ska vara med dem och de tror jag också tycker jag är skitkonstig. Och jag tycker mycket mer om människor som har ångest. mina favoritpersoner, ångestfyllda personer. Mm. Men det är också en avundsjuka liksom mot dem som, jag blir självklart jätteprovocerad av människor som är glada hela tiden.
Känner du någon sån?
Nej, alltså jag känner ut, men jag inte...
Känner
jag inte,
du till någon sån?
Ja, men jag känner till sån, men jag blir alldeles, jag tycker det är så svårt att bli nära. Det finns ju folk som man har liksom försökt bli nära, som man sitter och äter en lunch med och så säger man, oh, jag mådde så här igår eller så här. För man vill liksom hitta någon beröringspunkt här som vi kan bli nära på. Och de tittar på en, förstår inte vad jag menar, kommer aldrig med någon mot. Alltså de ger liksom inte sin del av kakan, de kanske inte kan det heller. Men det går ju alltid därifrån och känner mig dum istället.
Ja, för de bottnar inte i din ångest.
Nej, då har jag bara tömt mig för inget, jag fick ingenting tillbaka.
Jag förstår. När har du haft som mest problem med ångest?
Som jag nämnde förra gången så var det ju väldigt jobbigt när jag var typ 20 år. Eller började någon gång då. När jag fick väldigt mycket panikångest. Sen har jag väl pågått liksom under åren. Men jag lärde mig hantera, eller jag vet inte om man ska kalla det hantera, för att jag tyckte inte det gick så himla bra ändå, men på något sätt kunde jag leva med det. När jag blev mamma så var det faktiskt, då blev jag tillräckligt frustrerad över att vara som jag var för att ta tag i det. Jag gick med det länge. Det var ju så fint, för det var ju hon som hjälpte mig med det.
Vem?
Min dotter.
Charlie? Mm. Genom att bara vara bebis?
Genom att bara vara min bebis, men precis. Ja. Nej, men det var ju hon som hjälpte mig med att bli mamma, kan man säga. Så var det. Mm. Jag var inte det innan. Men det var hon som liksom ställde krav på att jag också skulle bli en bra mamma. Eller inte en bra mamma, men en bättre person.
Det tycker jag är en väldigt fin egenskap med barn. Behöver du en näsduk?
Nej, det går bra.
En Kleenex? Ja.
Nej, men det är ju det som är med... Det går liksom inte att värja sig mot. Men det var så härligt, för att nu när jag avslutade min terapi, eftersom jag började den då, när hon var född, så sammanfattade vi de här 5 åren. Och då var ju så här, då skulle jag ju tacka mig själv och så, men det är ju fint ju. Och då så kände jag att hon var så viktig för mig. Alltså, ja, min dotter. Att hon var så stor del av det här.
Vad var det som fick dig att bli utsläppt från terapin, så att säga? Hade du nått något slags mål?
Ja, jag tror det. Men jag kommer ihåg att hon sa till mig första gången jag var där att både du och jag kommer veta när vi är färdiga med det här. Så är det. Mm. Jag kan inte säga när. Nu tog det lite tid. Men hon sa ju det att nu, och det var så självklart när det var klart. Det är ändå härligt, tycker jag, att tänka tillbaka på i alla fall sitt vuxna liv och känna att man har förändrats och utvecklats under tiden. Och då kanske det krävs några sådana här uppvaknanden och några kriser och några ordentliga saker som gör att man faktiskt kommer framåt. För annars förstår jag inte vad man ska göra här. Förstår du?
Mm, verkligen.
Så jag är väldigt tacksam för, alltså det finns många gånger där jag har känt såhär, fan i helvete att man ska vara en sån här person som känner så här mycket, och det är liksom, man kanske inte kan kontrollera allting man känner, och det är tråkiga känslor och faktiskt helt vidriga. Men det finns faktiskt gånger som jag också känner så här, fan vad kul att jag ändå har det här, att liksom jag kan använda mig av det, att jag kan, nej men faktiskt jag liksom använder ju jättemycket det i mitt jobb, och att jag utvecklas och jag går framåt, och jag liksom, ja, då är det ju jättekul, ja.
Är du på rätt plats i livet nu då?
Ja, men jag är faktiskt det. Det är det som är så sjukt härligt då. Att det blev så. Nej, men jag är inte en av dem som inte gör saker som de vill. Men det tog jättelång tid för mig att komma hit. Och jag hade inte väntat med det. Men jag tycker faktiskt att det jag gör är väldigt kul. Ibland till och med viktigt. Alltså för mig, men för andra. Alltså jag tycker liksom att jag gör bra grejer. Det låter knasigt ju, kanske med de som inte vet vad jag gör och så vidare. Men att vi liksom har ett större tänk med vad vi gör. Men kanske inte alltid låter så.
På vilket sätt får du kvitton på att du gör viktiga grejer?
Det är liksom tusentals mejl och människor. Nu är det tjejer, då. Jag träffar ju nästan bara tjejer. Alltså, Vi har varit med våra tjejer så mycket fina, fina stunder. Det var en, jag kommer aldrig glömma ett mejl som vi fick av en tjej som... Hon hade haft en jättejobbig förlossning. Och barnet överlevde faktiskt inte, tror jag, till och med. Eller om det tog senare. Det var ett hemskt trauma för henne. Fruktansvärt. Och sen så blev hon gravid igen. Och skulle göra kejsarsnitt och var så fruktansvärt rädd. Och då så skulle, hade hon sagt till henne att du måste vara så trygg som möjligt. Liksom, gör vad du kan, vad är, vad, ja, hur du nu gör det. Och då lyssnade hon på fredagspodden under hela förlossningen. För att det var det bästa hon visste. Liksom. Det var det tryggaste, vi var hennes kompisar. Och du förstår vad glad jag blir då.
Mm. Alltså, ja, det är klart.
Det är ju så med podd, det här mediet som både du och jag gör, att vi är med folk. Gör man tv som är med folk i tv-sofforna. Så är det inte med oss. Det är liksom, det är på resa, det är svåra stunder mitt i natten. Det är liksom, inte kan sova, det är på sjukhus. Det är när man springer och försöker liksom ta tag i sitt liv. Eller, alltså det är verkligen överallt och hela tiden. Och där är ju vi med. Det tycker jag är helt fint.
Mm.
Och framförallt är det många ensamma människor och många som mår dåligt. Och då kan jag känna att det är jättebra det man gör.
Bra.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Mm.
Du sa till mig förra gången vi sågs. Jag kände att jag var dålig som inte frågade mer om det. Men nu sa så här, är det någonting som får dig att ticka så är det psykvården i Sverige. För det första, vad är det som stör dig med psykvården?
Att den är helt åt helvete. Att ingen vet vad ska vända sig någonstans. Ingen politiker som tar det här på allvar. Det är liksom bara dolt. Det är bara någonting som man försöker glömma bort att det överhuvudtaget finns. Och det är fortfarande fler människor som dör, som väldigt tar sitt liv än dör av trafikolycka. Det är så jävla förjävligt. Alltså det är det som jag skulle kunna ställa upp och bara skriva. Alltså jag blir tokig. Jag kan liksom... Jag fick kontakt med en tjej som hade en stor blogg och bloggade. Var jätteduktig på att skriva. Och skrev och liksom, man förstod att hon var väldigt intelligent och hade väldigt mycket... Alltså hon var duktig på innehåll och sådär. Men hon beskrev sitt liv som egentligen psyksjuk och inifrån psykakuten för det mesta. Och jag kontaktade henne för jag bara kände att jag... Det var då jag jobbade med tv och det passade inte in med det jag jobbade med. Men jag bara kände att jag måste göra någonting med henne. Jag måste liksom... På något sätt måste jag berätta en historia. Så vi hade kontakt väldigt länge och sen så bara tog det slut. Kontakten och slutade skriva på bloggen och jag blev jätteorolig. Och sen några månader senare så då ringde hon, eller om hon mejlade. Och då hade hon hoppat 3 våningar ner och vaknat upp ur en koma och hon hade ju velat ta sitt liv men hade inte lyckats. Och var förlamad från midjan neråt. Och försökte fortsätta hennes liv så. Och det blev liksom aldrig bättre. Och jag åkte då till sjukhuset, till Borås, och hälsade på henne. Och vi höll kontakten hela tiden. Jag kände mycket med henne. Alltså hon fanns hela tiden i mina tankar på något sätt. Och sen så ville jag så gärna att hon skulle skriva en bok. Så vi höll på att prata om det. Hon var faktiskt väldigt... men det känns bra på slutet. Nu kommer vi göra det här. Eller hon kommer göra det, jag kommer hjälpa henne. Och i somras så lyckades hon tyvärr ta sitt liv. Så då finns hon inte längre. Men jag, alltså, när jag tänker på henne, då blir jag så här, jag blir så jävla ledsen över att hon, att det inte var någon som hjälpte henne. Det är så jävla förjävligt. Alltså. Hon har varit i kontakt med psykvården sedan hon var 15 år gammal. Och hon har aldrig fortfarande gått i terapi. Hon blev bara medicinerad och åkte in och ut på psykakuten. Liksom, vad är det för någonting? Vad är det för jävla land du lever i? Jag blev helt tokig när jag tänker på det. Det var många som följde henne. Många som... Hon hade också ett fint stöd. Liksom. Jag tror hon kanske känner det idag. Jag hoppas att hon känner att hon har det bättre än någonstans. Men hon är bara en av så många som... Jag tycker det är för jävligt. Alltså. Inte klokt. Fortfarande att man får inte prata om det. Man... Alltså, folk vet ju fan inte ens om att de har ångest. För de vet inte vad det är. För det är ingen som har lärt dem. Det är ingen som har informerat dem om det. Vad är det? Och de flesta depressioner, de är liksom kemiska. Det är ju bara att äta medicin, du kan bli bättre.
Mm.
Vissa tillstånd är faktiskt livshotande.
Ja, ja, visst.
Så är det ju. Det är liksom, du måste ha hjälp.
Jag blir mörkrädd när man tänker på... jag äter ju antidepp, liksom.
Mm.
När man kollar i sin vänkrets så är det ju så här att, alltså det är så stor del av den som någonstans tar liksom betablockerare eller antidepp eller sömntabletter eller, ja. Och det känns som att det bara eskalerar.
Mm.
Det är väl i och för sig för att de här preparaten inte fanns för 30 år sedan.
Nej, så är det ju.
Men å andra sidan så fanns det jättemånga sinnessjukhus då som inte finns längre.
Nej.
Och vart tog de människorna vägen?
Framförallt så tänker jag att det är väldigt många som är ensamma om att må dåligt. Det är någonting som till och med du och jag kan hjälpa till att lösa. Liksom. Alltså, vad fan är det för? Varför kan vi inte prata om det?
Verkligen.
Ja, men det...
Har du varit i kontakt med psykvården själv?
Ja, men inte psykakuten.
Nej.
Det har jag inte. Jag bara tycker att det är... Jag hörde inte ett ord i valet om psykvården. Från någon.
Nej.
Konstigt.
Verkligen.
När vi läser om det i press, liksom, dagstidningar, alltså det är alltid med en negativ ton. Eller? Det är bara för jävligt.
Du hade med dig ett urklipp i DN. Ja. Vill du berätta om det?
Som jag går varje omkring på, som en knäpp människa. Nej, men jag tyckte det var så lustigt. Det var ju så här, en tjej som hade mått väldigt dåligt och försökt ta sitt liv 3 gånger faktiskt, var väldigt ung, som hade fått en lista på saker man kunde göra för att må bättre. Så jag ville vara, det var ju kul läsning, eller hur?
Mm. Och helt sinnessjuk, ja.
Jag går på familjefest, klär på sig extra dyra kläder.
Mm.
Eller
gå ner i vikt.
Gå ner i vikt. Mm. Lyckas med en bantningskur var också nästa.
Ja, ja, var det det?
Ja, först var gå ner i vikt, sen var lyckas med en bantningskur.
Spela tennis.
Mm. Mm. Ha en lugn dag, stod det. Men jag tror att det är lite så. Jag tror liksom, sen så är det där säkert, du vet, det kan vara taget i sin. Men jag tror att det inte är så himla långt ifrån. Alltså jag kommer ihåg en gång jag gick i kognitiv terapi när jag var väldigt ung. Alla skulle gå i KBT, kommer ihåg? Det var nytt, spännande. Mm. Liksom dagens 5-2. Och jag satt med oss en sån här KBT-terapeut. Och så sa han så här, hur mår du då? Och så sa jag, jag har panikångestattacker. Okej, bra. Kom, så går vi ut. Och så gick vi upp den trappuppgång. Och så skulle vi springa upp och ner för trappan. För att jag skulle få hjärtklappning. Och när jag då fick då, när min puls var så hög, så vi hade sprungit upp ner, så ställde vi oss och sa så här, känner du nu? Du slår ditt hjärta. Det är inte farligt. Känner du det? Det här är helt lugnt. Jag håller i handen. Förstår du?
Mm.
Det är för fan förnedrande att råka ut för något sånt.
Mm.
Det är lite samma att få en lapp med att ha en lugn dag eller gå på familjefest.
Ja, visst. Men du, din panikångest försvann inte heller?
Då, nej.
Nej.
Verkligen inte. Men den har jag faktiskt ganska bra kontroll över.
När hade du det senast?
Jag vet inte, det var någon gång jag flög. Jag hatar flyga. Värst som finns. Ibland.
Ja. Det är någonting med kontrollbehovet.
Ja, fy fan. Vidrigt. Speciellt också alltid när man, eftersom ofta när jag flyger, eller inte ofta men ibland, så har man kanske varit och gjort någonting kul med några kompisar och druckit alkohol och så här, ska man flyga hem dagen efter, då kan det komma vad som helst.
Är det så?
Mm. Nej, men det, då är jag liksom i flygplan lite så trött och bakfull typ, fy fan, hemskt.
Vad gör du åt det då?
Nej, det är bara, det får ju ske. Men,
bite the bullet.
Ja, precis. Mm. Vad ska man göra? Man måste ju leva också.
Återställare? Frågetecken.
Nej, men det har aldrig varit min grej. Jag kan inte förstå. Jag trodde folk satt och ljög som så här, dricker Blood and Marys och sånt. Gör de inte det? Att de har vodka i.
I don't know.
Nej, men att det är så här cool grej. Eller så är man illa ute.
Ja, jag tror kanske det.
Mm. Finns det kanske ingen mellanting, tänker jag.
Möjligt.
Ja.
Kan man säga att du har gjort en klassresa?
Om det handlar om att röra sig i de fina salongerna så har jag gjort det.
Mm.
Men jag har aldrig varit så imponerad av överklassen. Så det är liksom inget, för mig är det inte så här att jag bara, och nu är jag här. Jag gjorde det. Liksom. Så har det ju aldrig varit.
Du känner dig inte äcklad av att åka ut till förorten här, till Vällingby och hälsa på oss medelklassen?
Exakt. Nej, verkligen inte. Men det är klart att det har varit så här, det finns väl stunder där det har varit knasigt liksom, när man rör, alltså man är med människor som har väldigt mycket pengar om man inte själv hade det. Då har det ju varit knäppt kanske. Och sen så liksom tror jag också att det är en sak att umgås när man är unga och alla har ju ungefär samma saker på agendan, att man ska bli full och bli kär och sminka sig snyggt eller något när man är 17 år. Du förstår. Och sen så växer man upp och ska börja arbeta och jobba och så här. Och då är det ju, och det är klart att det kan vara konstigt, och när hälften av ens kompisar inte överhuvudtaget jobbar eller så, inte behöver ens pengar till hyran. Så det var väl mer liksom skillnader, alltså det har blivit mer och mer skillnad på oss.
Trivs du med livet?
Ja, jag tycker det blev bra alltså. Jag är så glad över mina barn, så gulliga, min man. Att jag gör roliga saker. Och... Men jag kan tycka så här, jag tycker om att, så att ibland tänka på mig själv och tänka så här, vad duktig du är nu, lilla älskling, tänker jag till mig själv. Alltså så här, att det blev, ja men det här blev bra då.
Jobbar du med affirmation? Det har jag lärt mig av min psykiater nu.
Ja, ja men lite grann. Lilla Amanda är en gullig tjej som inte är så rädd längre.
Vad bra.
Mm.
Du, är du feminist?
Jag med. Alltså, något annat vore ju helt konstigt. Klart det är.
Får du någon näthat?
Jag har fått väldigt mycket.
Väldigt mycket.
Nej, men inte väldigt mycket. Men nu håller jag inte på att blogga och sånt där längre. Men när jag gjorde det så fick jag ju det. Ganska läskiga saker. Men mycket kommentarer och sådär som man mår dåligt av. Men det var rätt härligt, för det var så här, jag berättade det här för min terapeut. Och då sa han att du måste säga ifrån. Jätteviktigt att säga ifrån. Och så sa han exakt vad jag skulle säga. Och så sa jag det i podcasten. Om en sån här grej till händer så kommer jag sluta med allting jag gör. Då blir det ingen podcast, så blir det ingenting. Och det lovar jag. Och det var så skönt att säga det. Jag sa det så här med darr i rösten och väldigt ändå, jag tog i. Och det var på riktigt. Alltså det var så mycket på riktigt som någonting någonsin har varit. När jag gav tillbaka.
Fast det gjorde du ju inte. Det är jättekonstigt. Jag nu blev jag lite sur på din terapeut.
Är det sant?
Ja. Alltså jag menar, om du inte får göra din podcast och skriva dina böcker och göra dina
TV-program. Jo, men det måste vara på mina villkor. Alltså jag vägrar bli behandlad så här. Liksom, jag lovar det kändes faktiskt bra.
Okej, okay, bra.
Sen får vi se om jag hade slutat med alltihop om det hade hänt igen. Men det vet man inte. Men jag fick i alla fall säga det.
Vad har du för mål?
I livet?
Mm.
Med allt?
Mm.
Alltså det är så jävla kul att vara lycklig ju. Det är det bästa som finns. Jag tror inte att man alltid kan vara det. Och man ska inte vara det jämt hela tiden. Men tänk om man kan få så många stunder av lycka som möjligt. Eller så många stunder där man känner att man lever som möjligt. För det är också, jag tycker det är så härligt att känna att det händer grejer. Och då behöver inte det vara bara saker som har med lycka att göra. Det skulle bli tråkigt. Men liksom, men jag bara känner mer och mer att jag tänker att det här livet inte kanske betyder så himla mycket. Det är rätt skönt att tänka så, tänker jag. Vi bara, men vi lever här och vi gör vår grej och att man bara ska köra. Det är så jag tycker lite också med så här med, man pratar om pengar så här. Alltså pengarna ska rulla. Det är ingenting att sitta och hålla på dem. Det är ingenting att sitta och hålla på något. Eller med ens personlighet eller det man vill göra eller säga eller. Så jag får liksom den här frågan jämt om att hur kan du vara så privat och dela med dig? Känns inte det konstigt och alla ska veta så mycket om det? Jag skiter väl i det. Det är liksom inte så himla mycket. Jag förstår inte vem ska tacka mig för att jag sitter och snålar med saker. Och när man bara tänker att det inte är att det kommer gå på 2 sekunder sedan vi är döda, då är det bara, det är ju rätt befriande. Så det är en sorglig tanke, men det är ju ändå skönt att tänka att då är det inte så viktigt vad Parisa eller Margaret Atladotter, om de tyckte att jag var töntig med någonting jag gjorde. Eller hur?
Nej, nej.
Och sen är det inte alltid så lätt att gå och tänka så. Men jag tänker att det vore kul att ha som mål att vara en sån där som lever. Det vore kul.
Lever du mycket efter regler liksom?
Hur menar du?
Ja, vilken jättevid fråga. Ja, men det började med att jag tänkte på hur ni resonerar kring era barn. För ni är ju båda ganska offentliga, du och din man.
Mm.
Hur tänker ni kring bilder på dem? Och
de är aldrig med.
Nej.
Där har vi regel 1-årsgränsen heter det.
Berätta.
Ja. Men när de är bebisar får de vara med. Och det, jag tror att det är så här, jag tycker inte att folk är knasiga som har sina barn med på. Alltså det, jag tycker ingenting om någon annan. Men Alex bloggade om Charlie i 1 år. Det var Sveriges största blogg. Och du vet, det var, alltså vi fick hem grejer. Alltså vi hämtade 3 paket om dagen liksom 1 år. Av folk i hela Sverige som skickade saker till vår barn. Som hade virkat och sytt och skrivit dikter till henne. Alltså hon var som en egen. Alltså det, liksom, det var så sjukt att man kunde få ett brev. Det var så här. Och jag tänkte på Charlie när jag såg den här mössan liksom. De tyckte var fin. Jag tänkte på min dotter. Ulla i Motala, 43 år. Alltså det var ju så konstigt, du förstår. Så tänkte jag att det här håller på att gå överstyr. Det går inte mer. Det liksom, det kan inte göra henne till en kändis. Och då så tyckte vi att det var bra att när hon var 1 år att hålla ner den och stänga den dörren. Och då gjorde vi samma sak med Frans faktiskt. För jag kan känna så här, bebisbild är skitsamt. Det är ingen som känner igen och det är så anonymt. Men sen när de är små personligheter så tycker jag att det är bra att de är inte med. Så de får väl komma igen sen då, om de har lust med det.
Ja, men mässar ni då bilder till era föräldrar eller så när de är extra gulliga?
Ja, det gör vi.
Ni har liksom inget dolt Instakonto?
Nej, man kanske borde ha det. Men vi har inte det faktiskt. Men det är en bra idé. Jag håller med.
Jag tänkte på det här med mål och det.
Mm.
Jag tolkade det som att du kanske inte jobbar så mycket med det.
Mål?
Mål.
Jättemycket.
Ja, fast du var lite så här... Det spelar ingen roll vad vi gör här i livet.
Nej, men jag menar... Nej, men jag vill ju inte ha konkreta. Så. Jag menar tvärtom.
Ja.
Att jag menar så här... Att jag vill köra på så hårt det bara går.
Ja, okay.
Och ha jättestora mål. Alltså, så menar jag.
Ja. Berätta om dem då.
Ja, men...
Konkretisera.
Ja, okej. Okay. Men jag drömmer ju självklart om att Perfect Day ska finnas på Manhattan. Du skulle väl passa oss med Hanna?
Det tycker jag.
Mm. Ja, skulle klä oss.
Yes.
Med ett hus i Hamptons till exempel.
Ja.
Nej, men...
Alltså, och en villa på Djurgården.
Och en villa på Djurgården.
Vet du vilken villa det är? Har du sett upp den?
Det finns ju så många fina. Men helst nära, typ så här precis efter Skansen. Kanske ni vid vattnet där. Ja, men det är klart att man har jättestora mål och sådär. Jag tänker att jag har mycket stora mål med Perfect Day. Hanna och jag brukar säga att vi drömmer om att Perfect Day ska bli så stort att vi har liksom 10 miljoner om året att bara misslyckas för. Det vore kul. Förstår du? Om man skulle kunna komma på roliga saker.
Absolut, absolut. Mm.
Så det drömmer jag om. Men det är väl mycket så här karriärströmmar då. Skulle jag skriva en tv-serie som vi håller på att drömma om nu?
Alltså något slags...
Drama, ett drama.
Kul drama eller?
Ja, både och.
Baserat på ditt liv?
Nej, men man plockar väl alltid russinen i kakan.
Alltså någon slags sitcom?
Nej, mera som ett så här... Sex and City Girls artat på något vis. Vi är så tjejer, du vet. Nej, men jag bara drömmer om att vi ska få göra att det går bra för oss, att vi ska göra massor roliga saker.
Du och Hanna, er tredje bok kommer vilken dag som helst.
Exakt.
Om någon vecka.
Om en vecka.
Middags.
Party. Egentligen ville vi att den skulle heta dinner party, för det låter så härligt i England allt när de har dinner party, eller hur? Det är en annan middag som man vill gå på. Mm. Fast det är säkert samma. Men så det var väl det. Så blev det middagsparty.
Jag förstår. Men du ville skriva en roman också? Eller du? Eller ni?
Hanna och jag.
Ja.
Ja, jag har faktiskt börjat på en som jag nu har bestämt mig för att avsluta. Att lägga ner.
Okej.
Okay. Det var en bra idé, men jag växte från den. Så att nu ska vi göra något annat av det istället. Men det kommer bli en form av roman som kommer.
Nästa år?
Mm, hoppas det.
Hur ofta bråkar du, Hanna?
Aldrig.
Nej?
Vi har bråkat så mycket när vi var små. Jämt bråkar vi. Vi hatar varandra i så många år så att vi förstår inte. Värsta fienderna. Så vi har liksom gjort det klart.
Hon var din förebild innan?
Ja, innan.
Okay.
Men också under, men du vet. Jag ville bara vara som henne. Och hon ville vara som mig för sig lite också. Nu är hon inte här så kan jag inte säga att det inte var så. Men... Ja, men det är ju, du vet ju det med syskon, det är svårt ju.
Mm. Är det okomplicerat att du är här och inte hon?
Inte alls. Men det hade nog varit det när vi var små. När vi tävlade mer på andra sätt. Nu är vi liksom, det är så härligt ju, för vi sitter ju i samma båt. Så det är, man är ju bara glad för den andra. För det är liksom, det bygger ju båda oss.
Mm. Hon fick göra brevfilmen, du fick komma till Värvet.
Det är så jag tänker.
Ja,
ja. Mm. Värvet är i och för sig större, men...
Ja, kanske. Du, vad tycker du mer vi ska snacka om? Vi har inte pratat om huruvida du har ett sunt förhållande till alkohol.
Jag älskar alkohol.
Min fördom om dig är att du är en sån som kan dricka 1,5 glas vin och sen sätta i korken och spara den här flaskan i 4 dagar.
Inte riktigt, men så här. Alltså, jag tycker jättemycket om alkohol. Jag älskar att tänka på alkohol. Alltså...
på vilket sätt?
Jag tycker att det är så härligt ju. Dels är det gott. Och sen så är det så här... Alltså tredje glas vin. När allting bara känns... Alltså då lever jag. Då lever jag verkligen. Då tycker jag att livet är så jävla toppen. Jag tycker liksom att jag är härlig. Alla runt omkring mig är härliga. Alla samtal är härliga. Och liksom... Alltså, jag blir så kreativ. Jag tycker det är så... underbart att leva. Jag tycker att det är så. Alltså jag blir sugen nu bara att prata om det. Då lever jag livet. Men det var inte så länge. Och för mig kostar det ganska mycket att dricka alkohol. Jag blev ganska bakis och dagen efter kan jag absolut inte dricka liksom någonting. Det har kanske varit min räddning, för annars det är alltså omöjligt för mig att det ska ta över på något sätt. För jag kan inte fysiskt dricka liksom många dagar i rad eller så. Det går liksom inte. Och jag vill alltid så här, det värsta jag vet är att jag ska ta ett glas vin. Då tycker jag, då skiter jag nästan i det. För jag vill också, oavsett om det blir ett glas vin eller ett och ett halvt, så vill jag att tanken ska finnas att vi skiter i allt. Vi bara tar flaska efter flaska. Och det är liksom, och det är väldigt svårt med barnen, du vet. Det passar inte ihop alls. Alltså jag är ju sån här som vill, helst av allt skulle vilja sitta på en lunch i någon solig, på en solig plats. Liksom, där allting är härligt och lite dekadent. Och liksom ta ett glas till lunchen och sen så bara går det över någon slags underbar fylla. Och livet blir härligt i så många timmar. Men det är ju väldigt sällan det händer nu.
Mediebilden av dig är ju också att du går och lägger dig helt sinnessjukt tidigt.
Jag älskar att sova. Alltså jag tycker så mycket om att sova. Alltså jag älskar min säng. Jag vill bara ligga i sängen. Jag vill ha allt i sängen. Alltså jag tycker så jävla, visst är det mysigt att sova?
Ja.
Du tycker inte om det?
Ja, jag är lite för rastlös tror jag.
Är det sant? Du vill upp? Mm. Du vill inte äta frukosttimmar i sängen och sånt där?
Nej.
Men jag tycker det är så himla härligt i sängen ju. Det måste vara fin säng med härliga lakan också.
Ja. Vad har du för favoritlakan?
Schlossberg.
Jag förstår. Okej, då har vi pratat alkohol.
Mm.
Vi har pratat feminism.
Mm.
Vi har pratat om Hanna och dig.
Mm.
Hur skulle du säga att ni kompletterar varandra?
Ja, men Hanna är ju ordning och reda. Och hon är väldigt ansvarstagande. Och liksom tycker om avtal. Och har ett otroligt kontrollbehov. På ett nästan sjukligt sätt. Men så länge det ligger inom någon form av gräns så är det ändå bara väldigt bra för vårt företag. Och jag kan liksom inte ens anteckna, jag är helt hopplös. Men det bästa är när vi låter, alltså vi är väldigt kreativa ihop, men när vi också låter oss vara på det här viset så får jag, stör inte Hanna och hennes kontrollbehov och hon får liksom vara den är. Och då får jag vara så här ett virvar, någon form av knasboll. Och det är ganska bra på att vara och det kommer en del bra saker ur det.
Jag tycker du kanske ska odla bilden av dig själv som ett geni.
Tycker du?
Ja, det tycker jag skulle passa dig väl.
Det är så jävla coolt tycker jag. Tänk om alla bara börjar prata om Amanda Schulman. Geniet.
Ja, men exakt. Lite, alltså så här, du jobbar ju med Alex och Sigge också, alltså deras podcast. Sigge har ju lite den bilden. Den tycker jag, den skulle lika gärna du kunna ha.
Mm.
Det finns alldeles för få kvinnliga genier som tar sig själva på det stora allvaret också.
Mm. Exakt, och det är ju bara, jag kan ju också låtsas tills jag blir det.
Verkligen.
Förstår du vad jag menar?
Jag gör det bara.
Jag bara gör det.
Ja.
Men om det är någonting som jag är väldigt, väldigt bra på så är det människor och känslor. Jag är jätte, jättebra på det. Det kan jag verkligen säga. Jag var inte så bra i skolan men jag är alltså, det är inte många som slår mig.
När ska du programleda själv?
Tror jag skulle vara så bra på det verkligen.
Ja, varför inte?
Hej och välkomna till, alltså jag vet inte, jag tycker inte det. Ja,
det där har jag lärt mig kallas för en uppa. Och det känns omodernt.
Eller hur? Man ska bara börja mitt i.
Ja.
Nej, men jag är inte så tänd på den idén heller. Jag tycker liksom att du, liksom, vad ska det vara bra för?
Nej, du behöver inte.
Nej, men jag tycker att det som är spännande som jag och Hanna har gjort i alla fall, det är att vi första gången är två kvinnor som pratar med varandra. Kvinnliga programledare så bara pratar med en finklänning rakt in i kameran. Liksom. Så det var ju kul när vi började med det.
Bechdel-testet. Känner du till det?
Nej.
Det är för film. En film ska uppnå följande kriterier. Att det ska finnas två kvinnliga karaktärer som pratar med varandra om någonting annat än en man i x antal sekunder eller minuter eller vad det är.
Aha.
Mm. Och det fixar ju er tv-serie galant.
Mm.
Tycker jag bra. Grattis.
Tack.
Jag tänkte också att när vi pratade om mål så trodde jag också att du skulle säga att ni ska äga en fjärdedel av Gotland.
Ja, det gör vi redan. Jag skojar. Det kommer vi säkert göra. Vi ska i alla fall bygga en massa pooler. Tycker inte det vore kul?
Pooler?
Alltså, vi ska säga pool och tätnesbana och skit.
Ska ni bygga det?
Ja.
Ja,
alltså när vi har råd.
Gemensamt?
Ja, eller olika.
Ja.
Det är kul om alla har varsin.
Varsin tennisbana.
Precis. Alltså, om du pratar om mål och, såna, och feminism och sånt, så kan jag knyta ihop det med att det är väldigt speciellt att vara tjej i den här branschen. Fortfarande. Vilket är helt sjukt att det går så långsamt framåt. Även om vi jobbar i en sån modern miljö. Och där märker jag och Hanna det väldigt väl. Var liksom, att vi liksom inte räknas riktigt. Att vi flyger under radarn. Det är liksom inte, vi passar inte in. Alltså det spelar liksom inte riktigt roll vad vi gör. Men det, man tar inte med oss. Förstår du?
Alltså typ Jan-Olof Andersson har inte recenserat ert program i...
Aldrig. Det får aldrig ske.
Nej.
Eller om det skrivs om alla podcasts i toppen. Så skulle man aldrig nämna mig, Hanna. Det är mediemän där uppe. Men du vet ju, vi är ju stora. Liksom.
Ja, verkligen.
Men det räknas inte. Det ska vara artikel efter artikel. Alltså du vet, man blir så trött på det. Alltså liksom lite vad vi gör. Så vi har ju alla de som följer oss och så. Och det klarar vi så bra med. Men det känns fortfarande som att man måste skrika jävligt högt. Det tycker jag är tråkigt.
Hur många följare har du på Instagram?
70 000.
Jag har 13 tror jag. 17 kanske. Du är jättestor.
Jaha.
Ja, du ser. Folk bryr sig om dig. Mig skiter de i.
Man får visa vad du har på dig. Får ju börja liksom...
Är det det?
Som en lifestyle. Man måste bli inspirerad. Det är bilder, herregud.
Bra idé. Har du en egen flashback-tråd?
Jag vet inte det.
Nej, du googlar inte dig själv.
Men det är så ointressant att googla sig själv. Det kommer bara upp massa saker som... Det kommer aldrig upp saker som man inte vet.
Nej.
Eller hur?
Fast det kanske kommer upp att folk hatar dig. Eller,
Det folk hatar ju mig. På sida 13 eller?
Ja, jag vet inte.
Nej, men det är ju det. Jag har faktiskt försökt. Tänkt så här, vad kul, jag ska googla. Men då kommer det så här fram så här... Nej, men det är verkligen inga saker. Det är bara saker som jag vet har publicerats. Jag måste leta mer. Måste börja gräva.
Okej. Men alltså, vi har pratat lite om bekräftelse.
Mm.
Det är ju lite en grej som jag gillar att du kommer till.
Mm.
Men hur är du med bekräftelsen då? Behöver du den liksom?
Jättemycket. Men det här är ju ett nytt sätt för mig att få bekräftelse. Genom massa människor jag inte känner. Så har det inte varit förut. Jag har ju alltid behövt jättemycket bekräftelse. Men har liksom mest velat ha det av killar. Alltså som jag känner. Inte främmande. Eller också främmande i och för sig. Men det var liksom... Det var det jag försökte fylla mitt hål med när jag var yngre. Och äldre.
Då pratar vi hål i själen alltså.
Ja. Hål av kärlek kanske. Eller kärlekslöst hål. Ja, så det har jag sysslat väldigt mycket med. Och sen så nu så har jag liksom uppfunnit ett nytt sätt att få bekräftelse. Genom de massa människor som jag inte känner. Som är mest kvinnor. Så det är väldigt kul. Det är jätte, alltså, effektivt mot hålet. Alltså jag kan bli så glad när folk tycker om mig och tycker att jag gör något bra. Jag blir jätteglad. Så tycker jag att det tycker jag är jättehärligt. Och så jag tror att det är skönt också för Alex, för att han gör ett jättebra jobb med mig. Alltså han vet ju verkligen hur mycket bekräftelse jag behöver och liksom att man måste se mig varje dag och sådär. Så han är så duktig på det. Men det, jag tror att det är skönt för honom också kanske. Att jag inte bara behöver hans bekräftelse.
Mm. Ja, vad fint. Vad roligt. Och du blir liksom inte... Du behöver inte mer och mer.
Ja, men det är klart. Det är inte så här, jag är glad över varje mejl. Man är glad över liksom, att få jättemånga mejl. Jag tror inte riktigt på det här. Jag är så glad om jag bara kan hjälpa en. Det är skitsamma, jag kan bara ringa upp en kompis. Man vill hjälpa jättemånga då. Har gjort skillnad för jättemånga. Så det tror jag bara ljug när folk säger. Jo, men det är ju, man vill alltid mer och mer. Men det tycker jag är en sund drivkraft att ha. Att man vill framåt, eller hur? Eller kanske inte. Men det är det verkligen inte. Men vad man än gör så är det ju... Jag kommer aldrig vara en sån person som nöjer mig. Och det vore ju helt fantastiskt om jag hade varit det. För det hade ju, jag fattat att det är skönt och tryggt och mysigt. Men eftersom det kan jag nog inte ändra på. Jag kommer alltid vilja liksom komma framåt. Och då så tycker jag ändå att det är helt okej att vara sån. Sen är det ju hemskt om det stannar en dag. Och man känner att man inte kan komma längre och livet slut.
Ja, kanske. Men min förhoppning är väl att vi båda eller alla ska... Känna att det finns en utveckling utan bekräftelse.
Ja, fast vet du vad? Jag tror det är så här... Jag tycker jag har lite fel där. Men sen så är det ju... alltså mer eller mindre bekräftelse, men det är ju, jag tycker liksom att min dotter säger att jag har gjort fint med blommorna hemma. Jättefin bekräftelse, alltså som är helt sund och bra, och man liksom, sen så finns det ju olika, om man vill att tusentals människor ska tycka att man är toppen liksom, det är ju lite knasigt absolut, men att helt kunna leva utan någon sorts bekräftelse, tycker jag bara, vem är det? Jag tror inte det är härliga människor.
Du kan ha rätt, psykopater kanske.
Ja, jag menar det.
Vill du rekommendera något?
Tänd en brasa, det är så jävla mysigt.
Mm.
Eller
hur? Ja, absolut.
Om ni kan.
Ja, du kan köpa en sån här liten vedkorg annars.
Exakt.
Det har nästan alla råd med.
Jag menar det, tända ut. Alltså det, jag tycker det är så mysigt.
Sa jag, det har alla råd med. Det stämmer ja, det inte.
Fast det finns ju för 299 kronor på Åhléns.
Många har råd med det.
Många har råd med det.
Mm. Inte alla?
Nej.
Tack för att du kom.
Tack.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.